recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Ja, då ber vi att få önska alla våra lyssnare hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Coronabunken. Det dagliga magasinet för att presentera läget under coronakrisen. Och Coronabunken ligger ju som ett program under Nordisk Radio. Jag som leder programmet idag heter Jimmy Thunlind och med mig har jag Max Rosenfors.
Ja, men hejsan Jimmy.
Det ska bli intressant att gå igenom. Vi har en del ämnen på agendan idag. Några av dem har vi skrivit ut här i programbeskrivningen. Det handlar om fulla uteserveringar. Det handlar om politiker och läkare som avsiktligt har försökt bli coronasmittade. Det handlar om hur folk reagerar när det är kristider och varför det går så bra för regeringen och Löfven just nu i opinionsmätningarna. Och vi kommer också titta på Sveriges tendens att ge rekommendationer istället för lagstiftning. Vad är det som är typiskt svenskt med det? Och vi har ett ämne om hur det går för de ultraortodoxa judarna i New York som lider särskilt hårt nu under coronakrisen. Men som vanligt ska vi nämna några ord först om dagens presskonferens som hölls klockan 14. Vi har fått lite siffror där då som säger att i Sverige så är det 84 avlidna det senaste dygnet och därmed har vi då passerat över 2000 avlidna i Sverige totalt under pandemin. Man har registrerat 751 nya smittade senaste dygnet och det gör att det är 16 755 registrerat smittade totalt i Sverige. Och man kan också nämna då att det är drygt 2,5 miljoner fall som är registrerade i hela världen. Sen visade ju då Tegnell sina diagram som man brukar och det har väl sett så här ut i några dagar nu, men vad man kunde konstatera var att i Stockholm så har då den här kurvan planat ut så att man säger att det insjuknar och tillfrisknar lika många så att det ökar inte längre i Stockholm. Ett par regioner där det fortfarande ökar, det är då Västra Götaland som har ökat en hel del de senaste dagarna. Och även Uppsala och Jönköping ser man en ökning i. Och sen så var det ju då representanten från Socialstyrelsen pratade mycket om tillgången på skyddshjälpmedel och sånt. Jag har inte noterat så mycket från det för det var inte så speciellt spännande. Och sen var en man som heter Tim Brooks på Tillväxtverket och talade en del om vilka ansträngningar man gör för att stödja företag i krisen som råkar illa ut. Och också vad regeringen gör för att hjälpa de som nu blir varslade och arbetslösa. Och det var inte heller egentligen några nyheter. Har du någonting annat, Max, som du skulle vilja ta upp just från konferensen?
Jag tänkte höra lite, de här diagrammen du nämnde. Vet du vad man lättast får tag på de diagrammen? Eller lär man titta på presskonferensen? Eller finns de tillgängliga på något digitalt format någonstans? Vet du det bara på rak arm?
Nej, det vet jag. Jag vet ju att man kan titta på presskonferensen i efterhand. Den finns ju på play-funktionen.
Ja, just precis.
Men om de finns utlagda, det är ju möjligt att de gör det på kanske Folkhälsomyndighetens hemsida eller något sånt.
Här ska vi se. Jag fick en länk från en snill här i chatten faktiskt. Det är Joakim som länkar till c19.se. Och då menar han ju, ja, ska vi se här. På IVA på döda. Jo, men du, kan vi kommentera det till Joakim som skriver planat ut inom citattecken i Pestholm, frågetecken, ser det inte ut så? Och det var väl det där att just Tegnell menade ju att det är mängden människor som tillfrisknar lika ställs med mängden som insjuknar. Inte att det inte insjuknar några fler, utan att det är lika många som blir friska som blir sjuka. Och det innebär ju sen också i följd att det blir inte, ja, det är, man ska snarare säga att det är samma brist på plats på sjukvården. Det blir inte
man kan,
i alla fall.
Man kan säga att det är lika illa. Alltså det blir ju hela tiden nya människor sjuka, och det är det att det inte ökar så mycket längre. Men samma antal blir sjuka varje dag, och det är ju då, innebär ju att det är fortfarande en krissituation.
Mm, precis. Men det är ändå intressant där att det verkar ha planat ut, om man säger så, använder de termerna. Att det insjuknar folk i en, ska man säga, inte ökande takt, utan att det tillfrisknar lika många som det insjuknar. Än så länge så har ju inte, ja, vad jag har märkt, så fungerar elnätet i alla fall fortfarande. Internet funkar, wifi är igång, så ja. Och man, kanske inte blir en samhällsapokalyps i slutändan.
Nej, det har det inte blivit än i alla fall. Och, de sa väl också där att i början på maj tror man väl är kulmen för den här smittspridningen. Så förhoppningen är att det sen kanske ska börja minska rent av då.
Ja, och herregud vad april har flugit förbi.
Ja, det har gått fort, men det har ju kommit skrämmande siffror också. Att det, det är många regioner som det har varit en ökning fortfarande och som ligger efter Stockholm i det här. Men jag tänkte inte att vi skulle uppehålla oss så mycket längre vid presskonferensen. För det var som sagt mycket upprepningar och påminnelser om att tvätta händerna och sånt här. Det har vi hört tidigare. Så jag tänker att vi har så många andra spännande ämnen att gå in på. Jag tänkte om jag börjar med det här med de fulla uteserveringarna. Och där kan man väl tänka sig att det är fulla människor också på de här uteserveringarna. Men Stefan Löfven höll ju en pressträff igår där han var lite barsk. Det verkar på, om man läser mellan raderna på det han säger där då, är att han tycker inte riktigt att människor följer rekommendationerna. Det verkar nästan som att några har tagit det här som att det börjar plana ut lite grann, som att oj, nu är det fritt fram igen. Och det har inkommit ett massor med rapporter då om uteserveringar både i Stockholm och andra städer där det är inte bara mycket folk utan det är trängsel. Det är väldigt mycket folk och det ser trångt ut. Och här ville då Löfven påpeka att vi har fortfarande ett ansvar. Vi måste ta det. Men så införde han någonting som inte jag har hört tidigare. Och det var det att han menar på att enskilda medborgare som ser att det verkar vara trångt på en uteservering, antingen om man tänker sitta där själv eller om man bara går förbi, så menar Löfven att då har man en skyldighet också att säga till och lite grann ingripa och säga att så här får det inte vara.
Ja, och ska man då göra ett, vad heter det, civilgripande också och hålla fast personen på plats tills polis anländer? Eller hur menar han bara? Ska man bara vara med en väldigt tydlig ton och säga aj, aj, nu sitter ni lite men, många här?
Man ska väl vara lite sådär moralpolis och säga till folk att här sitter ni lite för trångt, eller kanske gå in och säga till restaurangägarna att det här går inte an. Och sen får man väl springa, för det kan ju hända att någon blir sur och kommer något ölglas flygande. Nej, men det här är ju, du skämtar väl lite grann, men det här är ju, tycker jag, alltså, vi ska ju komma in på det lite grann senare, att Sverige är mycket för att rekommendera och inte att kanske ge skarpa regler med påföljder. Mm. Visserligen har man ju då sagt att om hälsomyndigheterna gör ett besök på en restaurang och ser att det är för trångt, så skulle man kunna ta till tvångsåtgärden att stänga den här restaurangen. Jag har mig veterligt inte hört talas om att det har hänt med någon restaurang än i Sverige, men det finns massvis med rapporter om att det är för fullt. Så det känns på det hela taget lite mjäkigt. Det känns svagt och det känns inte bra.
Ja, de har nog inte tagit in med hårdhandskarna så att säga. Men det som du sa, vi kanske kommer in på det mer. Det är lite den svenska modellen, att man snarare uppmanar och vill att folk ska göra som man säger, snarare än att man tvingar dem.
Ja, och jag tyckte det var ytterligare ett steg i den här svaga riktningen idag, eller igår då, när Löfven säger att det här borde ju vanligt folk då själva gå och säga till och styra upp. Jag menar, det kan man faktiskt inte lägga i knät på vanligt folk att ja, göra en sån sak. Det måste finnas tydliga regler och det måste finnas någon typ av kontroll att reglerna efterföljs. Men det är en feghet. Men han var inte ensam. Sen gick ju då Svenonius heter hon. Irene Svenonius. Hon är finansregionråd i Stockholm. Hon är moderat. Och hon hade också en pressträff här idag. Där hon då framförallt gick in på situationen i Stockholms län. Och hon var då möjligt ännu mer irriterad än Stefan Löfven. Hon menar på att nu, alltså, ett antal stockholmare har börjat missköta det här. Det är precis som att nu är faran över nästan. Och, så hon sa det att nu är det inte tid att trängas på uteserveringar. Nu är tiden att ha pannben, sa hon. Och det var väl att spetsa till det lite grann. Men att man får tänka både på sig själv och sina medmänniskor och inte ta några risker.
Ja, precis. Jag vet, du nämnde här när vi pratade innan att visst, det var, du hade talat, eller du hade lyssnat när Jonas De Geer hade talat om det här i sin podd, eller?
Ja, då måste du påminna mig mer. Vad var det jag sa?
Det kanske var just det att det var på ämnet i alla fall. Att Sveriges regering vädjar till människor och att de säger att ni måste lösa det här, alla medborgare, snarare än att någon institution, ämbetsman, vad som helst, någon anställd med direktiv löser det, för att de har helt enkelt inte några sådana resurser. Det var den infallsvinkeln.
Den infallsvinkeln, det är bra att du påminner mig, för att det tyckte jag var väldigt bra i podden Motströms häromdagen. Just att man har sagt att det skulle vara något typiskt svensk hantering av saker, att man lämnar över till medborgarna själva att ta ansvar och att ha den här friheten under ansvar, och det är det svenska sättet att sköta saker. Det är det ju inte alls, det är ju skitsnack. Det typiskt svenska är ju att totalreglera allting, nästan av DDR-modell. Vi har ju reglering av allting. Vi får inte köpa alkohol i vanliga affärer. Vi måste ha restriktioner för det mesta. Men just i det här fallet så hittar myndigheterna på att nej, men nu ska vi ha frihet under ansvar. Vi bestämmer ingenting, utan vi hoppas att folk tar sitt ansvar. Och det är ju inte alls typiskt svenskt. Det är ju väldigt, väldigt otypiskt. Men då menade Jonas De Geer på att förmodligen är det så att man skulle inte kunna införa stränga reglerande regler i det här läget, för man har inte resurser att kunna se till att de efterföljs. Polisen är till exempel så pass nedrustad så att man skulle inte kunna till exempel gå in i en förort, kanske någon sånt här utsatt område och helt
länge
enkelt se till att folk håller sig inne. Det kan man inte.
Ja visst, redan innan krisen så att säga så fanns det ju flertal no-go-zoner i Sverige där lagordning helt enkelt inte gäller. Polisen kommer dit kanske och kör igenom med sin bil och får lite stenar på sig och sen åker de därifrån. Och nu så är de ju tvungna att stå utanför sjukhus liksom och vakta sjukvårdspersonal för att, ja, dessa rasfrämlingar vill ju tränga sig först i kön och så vidare och så vidare. De kan inte riktigt vänta på sin tur, utan då måste de vara där och agera kravallpolis inne på lasarettet. Och det finns ju inte riktigt några resurser över till att, ja, förmynda sig över hur många som sitter på en uteservering.
Nej, och som sagt, ska man säga att det här är typiskt svenskt? Nej, det är det absolut inte, utan frihet under ansvar beror förmodligen på att det finns inga andra möjligheter idag. Man har inga andra möjligheter. Man kan inte kontrollera det här. Och då gömmer man sig bakom, istället för att säga som det, så gömmer man sig bakom det här att det är den svenska linjen.
Jo, det är ju sällan de skulle ta upp någonting som det här, som frihet under ansvar, säg när det ska komma till friskolor eller något sånt i Sverige. Då pratar de ju inte alls om så här frihet under ansvar och att man ska få bestämma själv, utan det är ju bara relevant för dem när de vill undvika att göra arbetet själva.
Ja, får du inte tala om hemundervisning? Det får ju nästan inte förekomma alls.
Ja, visst.
Nej, men det finns många exempel där Sverige verkligen, det typiskt svenska har varit att reglera och kontrollera. Jag tänkte ta en annan liten nyhet här som har seglat upp senaste dagarna. Och det gäller en politiker. Han heter Urban Persson. Han är politiker för Storforsdemokraterna. Och finns då i Storfors naturligtvis. Urban Persson är en lite speciell politiker. Han tycker att det här med corona och viruset och hela den här pandemin är bara blaj. Han tycker inte att det finns någon anledning att vara orolig. Det är hysteri, säger han. Och han jämför, han säger det samma med klimatet. Vi kan inte ändra på det, vi kan inte påverka det politiskt. Och samma med det här, det spelar ingen roll vad vi gör. Så han fick en idé då här. Han satte iväg för några veckor sedan och åkte ner till Stockholm med syfte att bli coronasmittad. Det var det han ville. Och då åkte han inte ensam till Stockholm, utan han fick med sig en kvinnlig läkare ifrån Karlskoga. Karlskoga lasarett, alltså i region Örebro. En kvinnlig läkare därifrån tyckte precis som den här politiken, och tyckte också att det var en jättebra idé att åka till Stockholm och försöka bli smittad med corona. För att då kunna bevisa för alla människor hur ofarligt det här var. Så de reste ner tillsammans, och enligt uppgifter då till SVT så ska de då ha uppehållit sig i Stockholms centrum. Och bland annat har de slickat på ledstänger på centralstationen i Stockholm. För att de har kämpat för att få sig den här smittan. Men det lyckades inte. De återvände hem och ingen av dem blev smittad av corona. Men däremot så tror jag att deras liv kommer inte att vara så likt i fortsättningen i alla fall. Urban Persson, han var med på ett möte i fullmäktige där i Storfors. Och han hade skrytit då vitt och brett om att han hade försökt bli smittad och få corona. Och då ville då han som var ordförande i fullmäktige där då, att Urban Persson heter han. Han ville att Urban Persson var det som reste. Den ansvarige i fullmäktige ville att Urban Persson skulle lämna fullmäktige, för det fanns ju risk att han kunde smitta folk nu om han hade fått corona. Och han blev helt enkelt uppmanad att lämna lokalen. Han blev utkörd. På grund av det här har nu Urban Persson polisanmält fullmäktiges ordförande. Och hur hans politiska framtid ser ut, det kan man ju fråga sig. Dessutom har Urban Persson JO-anmält kommunalrådet, Hans Gidelsten heter han, för att han inte fick fortsätta vara med på det här mötet. Men tydligen hade han fått en möjlighet att vara med ändå på distans på mötet. Sen den här läkaren har ju vållat en del uppståndelse, att som läkare då öppet gå ut och säga att det här är absolut ingen fara när alla myndigheter försöker säga motsatsen. Det har ju inte varit så bra. Så sjukvårdsdirektören Jonas Claesson i Region Örebro, han var minst sagt besvärad och upprörd över det här, och säger att den här läkaren kommer ju då att ifrågasättas vilken typ av uppgifter den ska ha i fortsättningen. Men ja, det var bara en tyckte jag, lite rolig nyhet om hur tokigt det kan bli.
Ja, ändå lite så här, vadå, om de nu minsann skulle få smittan, hade de inte kunnat fråga någon som var sjuk, så att säga, hej, kan vi få typ, inte vet jag, ja, dela glas med dig eller något sånt. Då hade det väl varit gjort sen. Det här, jag går inte slicka på någon stolpar så där liksom.
Det, på ledstänget.
Ja, man har ju dessutom hört också att tydligen så ska ju viruset dö 20 minuter efter att det har legat på någonting, ja, att det varit utanför kroppen. Så det skulle inte ens ha funkat riktigt i teorin. Ledstänger rör sig ju för sig ganska ofta, men ja.
Ja. Men vad man kan se då, någonting som har hänt under den här coronakrisen, är ju att det går ju bra för regeringen, och i synnerhet för Stefan Löfven och Socialdemokraterna. De har ju haft historiska uppgångar i opinionsmätningarna senaste tiden. Så sent som i februari så låg ju Socialdemokraterna på den lägsta nivån som man någonsin har haft i vissa opinionsinstitut. Och sen dess då så har sen krisen började har S gått uppåt, och nu säger opinionsinstituten att det är en uppgång som man inte har sett maken till under den tiden man har gjort mätningar. Men det är inte något som är speciellt för Sverige, utan det verkar så, om man tittar runt om i Europa, så är det liknande i alla länder. Det spelar ingen roll om de har röda eller blå eller borgerliga eller vilken typ av regeringar de har. De som sitter vid makten just nu stärks. Det ser man i Danmark och Finland. Man ser det i Österrike. där regeringspartiet går framåt enormt mycket i opinionsmätningarna. Här pratar vi mycket, mycket mer än Socialdemokraterna i Sverige. Man ser det i Tyskland och Storbritannien. Boris Johnson, som själv har haft covid-19 och varit på intensivvård, har fått beröm till och med av oppositionen. Och man ser mönstret i Norge, Nederländerna, Ungern, inte minst Slovakien och Rumänien. Och i Frankrike så ökar stödet för Emmanuel Macron. Och då kan man fråga sig, vad är det som gör det här? Och där säger då psykologerna att det är en psykologisk mekanism som uppstår i krissituationer, till exempel under krig. Så tenderar människor att enas och svetsa samman då mot en gemensam fiende. Och i det här läget så är det då det här viruset som är fienden. Och då tenderar man att lägga alla andra frågor åt sidan. Det fanns till och med ett gammalt statsvetenskapligt begrepp som används i Sverige, som, där man säger sluta upp kring flaggan. Så det myntades ju då i forntid när det handlade om just krig, att då slöt man upp och stöttade den ledare, kungen eller president man hade. Men det här verkar då ha gjort att det ses i stort sett som ofint att bråka om andra mindre viktiga frågor när den här viktiga frågan nu berör alla. Och det ser man då exempel på, till exempel i Tyskland så har ju klimatfrågan, som var så enormt stor under hela förra året, den är helt bortblåst nu. Det är ingen som pratar om att folk ska flyga mindre eller åka bil mindre eller minska konsumtion eller någonting annat. Och det är absolut ingen som vill att man ska stänga fabriken nu när mängder av människor blir arbetslösa.
Nej, precis. Men hur mycket hade de gått upp i opinionsundersökningarna, Socialdemokraterna här?
Vi ska se.
Var det markant eller var det...
Det var väl över 6%. De var ju nere på nästan 23 och så nu är de uppe över 29.
Herregud, ja.
Så att det är en jättestor ökning.
Ja.
Och det är också, man kan se en tydlig följd av det här är att de gröna partierna i hela Europa går bakåt. Även svenska Miljöpartiet backar ju nu i mätningar. Och det är väl just av samma anledning som i Tyskland, att de här miljöfrågorna är ju inte så mycket på dagordningen. Men det får också en annan följd. De så kallade partierna på yttersta högerkanten då, som har invandringskritik på sin agenda, har också minskat. Det ser man. Sverigedemokraterna minskar. Dansk Folkeparti har sett lägsta stöd sedan de på 20 år, sedan de kom in i parlamentet. Mm. Alternativ för Tyskland minskar och så vidare. Och då är det en forskare här som säger att det är inte så konstigt att det är så här under krisen. Men det man är lite orolig för är vad krisen mynnar ut i. För att om den skulle mynna ut i en långvarig ekonomisk nedgång, då är risken stor att det vänder helt och hållet. Och att det kanske är de partier som förordar lite mer radikala lösningar som får ett större stöd. Och det är en anledning till att regeringarna nu i hela EU pumpar in miljarders miljarder, både i näringslivet och till bankerna och till annat, för att se till att det här får inte bli en krasch alla 30-talet. För då kanske det också blir politik alla 30-talet, är deras åsikt. Och det här är ju att det kan vända snabbt. Det finns ett jättebra exempel på det, och det är Winston Churchill som ledde, var premiärminister i Storbritannien under andra världskriget. Och då var ju hans popularitet enorm. Människor hyllade ju honom. Men sen när kriget var slut, i första valet som hölls då efter kriget, då röstade ju britterna bort Winston Churchill. Då var det inte längre aktuellt. Då behövde man ingen som krigsledare eller stor stark ledare, utan då var det andra frågor som var viktiga.
Ja, precis. Men jag tänker ändå att det är absurt att folk kan få någon större förtroende för Stefan Löfven efter det här. Visst, alltså han hade väl någon sorts allvarlig stämning och Sverigeflaggor i bakgrunden över att sina tal, men alltså, så allvarligt intryck har han ändå inte gett.
Nej, det har du rätt i.
Man ska kalla han en fältherre egentligen. Men det kanske är det att folk är väl så svältfödda egentligen med riktiga ledare i Sverige, så den minsta lilla tendensen av att ta ansvar och visa framfötterna i regeringen får väl folk att bli helt till sig bara.
Mm. Men jag tänkte just på det här som jag nämnde om att sluta upp kring flaggan. Det har ju regeringen gjort ganska bokstavligt i och med att alla statsråden har flaggor på rockslaget och man håller sina presskonferenser framför svenska flaggor och ingenting annat. Så att det finns ju en ska vi säga, en symbolik i det här.
Ja visst, ja visst. Och jag tror för all del att det där är ju genomtänkt och utstuderat. Det kanske till och med är typ MSB som ger de här direktiven och rekommendationerna. Att de ska nu minsann släppa partipolitiken och ha på sig svenska pins snarare än ja, sina partipins. Snarare än att det är sig politikerna själva som självmant tar avstånd från partipolitiken. Att det är direktiv de har fått att göra än någonting de själva väljer. För i princip är det ändå en mogen sak att göra. I ett land så har man ju rent naturligt saker att diskutera och käbbla om under fredstid. Men när en kris eller krig kommer så får man ju lägga det åt sidan. Det är ju inte någonting fel per så. Utan principen är ju rätt där.
Principen är rätt, men jag kan ju tycka att Sverige har ju varit i kris länge. Vi kallar det ju den så kallade flyktingkrisen. Som var och massinvandringen har inneburit en kris för det här landet under många år. Men den har inte lyckats samla folket på det här sättet.
Nej, precis.
Det krävdes någonting som bokstavligen stängde ute folk, avbokade deras resor, stängde ut dem kanske från sina jobb och så vidare. Det behövde svida i köttet.
Ja, men det är
då
ju
reagerade folk.
Precis, det är ju först dumt nog när det påverkar ens vardag som gemene man faktiskt märker att det händer någonting i politiken. Om det bara är på nyheterna så är det ju inte på riktigt i deras sinnen. Och
precis.
Det är även då knappt, vissa saker tas ju inte ens upp sen i nyheterna utan existerar ju bara sig i rapporter och i statistik. Och då är det ju så abstrakt så att det är ju knappt värt att ens tänka på för gemene man.
Nej, och när vi pratar om gemene man så skulle du nämna någonting här om Sveriges tendenser att ge rekommendationer. Är det typiskt svenskt?
Ja, men precis. Och jag vill ju inte kontrasignalera Jonas där riktigt. Utan det han säger är ju helt rätt. Sverige är ju inte riktigt ett frihetligt land där staten ger rekommendationer snarare än lagstiftningar. Utan poängen med att ta upp det här är ju ändå snarare att påvisa att det har funnits en tendens inom svensk politik. Och då snackar vi snarare så här 70-talet, 80-talet och ja, framförallt också tidigare än det. Och man kan exempelvis se det genom lagstiftning så som, herregud, nu höll jag på att tappa ordet för det. Det här att man får plocka svamp och bär och sånt fritt i skogen liksom.
Allemansrätt.
Allemansrätten, ja precis. Det är ju en typisk sån här sak som är frihet under ansvar. För skulle alla gå runt och plocka blåbär hela sommaren så skulle det ju bli kaos. Det skulle ju inte fungera för någon typ av skog eller så. Utan man plockar lite grann helt enkelt. Man plockar lagom mängd. Frihet under ansvar. Och det är ju för övrigt också en politik som liksom är, den har grund i nationalsocialistiska tankegångar från tidiga 1900-talet i Sverige också. Men i vart fall att det finns framförallt när man blickar bakåt en tydlig tendens att man kanske ska ha en stat. Men att staten inte ska vara ett förmynderi. Att det snarare är rekommendationer, riktlinjer och man uppmanar folk att följa sina direktiv snarare än tvingar dem. Rent senast här nu har vi ju som exempel på när man tvingar folk liksom, det är ju i Storbritannien där det var någon video liksom på poliser som stormar in i någons lägenhet för att han har spelat hög musik och trodde att han hade fest. Det är ju så här, ja, så det är ju närmast liknande vid Sovjet liksom. Då är ju polisen där och tvingar medborgarna att göra så som direktiven går. Snarare än, ja, som i teorin då Sverige skulle göra. Mana till folk. Och det kallas också en, nu är vi mycket inne på sådana här termer. Du sa det här, sluta upp kring fanan. Men det finns också en term för det här och det är statsindividualism. Och det bygger då helt enkelt på att minimera det här förmynderiet mellan stat och individ. Och vilket historiskt sett då kan anses vara något som Sverige har varit ledande inom. Särskilt då vi har varit en stat med rätt omfattande offentlig sektor. Det har funnits massvis med olika offentliga tjänster man kan ta del av. Men det har inte varit det här tvånget alltid. I vart fall i teorin. För i praktiken sen så har vi ju sett, särskilt efter 90-talet och så, att Sverige har ju blivit närmast något som liknar DDR. Exempelvis så säger idéhistorikern Peter Antman så här. Få välfärdsstater som är lika konsekvent uppbyggda kring idén om individuell autonomi som Sverige. Nästan alla våra välfärdssystem är kopplade till den enskilda personen och inte till familjen eller till arbetet som är så vanligt i andra västländer. Och det här minns jag ändå lite. Alltså det lever kvar i Sverige, är väl min poäng ändå. Den här tanken om att man ska frihet under ansvar. Det får man tidigt som i modersmjölken. Och det är lite det som har, jag tror ändå att det i alla fall har påverkat Sverige här under krisen. Och att Sverige har tagit en annorlunda riktning i det här just på grund av att det finns en faktiskt osagd regel i Sverige. Att man ska försöka vara med, följa efter principen frihet under ansvar snarare än ja, tvång. Och exempelvis här så har Agnes Tegnell gjort ett uttalande här i Radio Sweden, vilket är Sveriges Radio fast på fler språk. Så det, ja, det är Sveriges Radio helt enkelt, fast för till exempel swahili, engelska och diverse, diverse. Och där ställde man frågan just till honom, vad menar man med en rekommendation? Och då svarade han på engelska då, att, ja fast jag översätter till svenska, att en rekommendation från en myndighet betyder att man gör så. Det är jättekonstigt. Han menar sedan att svenskar i regel följer anvisningar frivilligt eftersom man förstår poängen med dem. Han tog barnvaccinationsprogrammet som exempel. I Sverige vaccineras 98% av alla barn utan att någon lag i Sverige tvingar någon att göra detta. Och det har han ju rätt i också. Svenskar i regel följer rekommendationer. En rekommendation betyder att man gör så. Och det är ju, ja, det är något som finns liksom i, runt omkring oss. Och det är egentligen en observation från, jag tror en ideologisk riktning som fanns i Sverige tydligt för länge sedan, men som nu framförallt alltså håller på att försvinna i och med mångkulturen. För vi ser ju här att det funkar ju liksom inte. Ens informationsspridning ut till, ja men exempelvis somaliska grupper i Sverige har ju varit helt, den har inte fungerat helt enkelt. Nu minns jag inte någon statistik exakt på hur många som låg inne så att säga i coronasjuka som var, ja de var inte svenskar helt enkelt. Och som inte hade tagit del eller sen inte valt att följa dessa rekommendationer. Men det var ju icke-vita människor som inte följde dem. Och jag skulle vidare, ja, flika in du för Alme.
Jag tänkte bara flika in en grej där. Det är jätteviktigt det du säger om mångkulturens betydelse. För att det tycker jag man ser på väldigt många andra områden. Till exempel i trafiken och hur man agerar på alltså, offentliga miljöer, badhus och affärer och allting, att svenskarna har i sig ändå att man följer vissa, även oskrivna regler, och man väntar på sin tur och man släpper fram och så vidare, medan mångkulturen har gjort att vi har fått ett helt annat, en helt annat tempo i trafiken, en helt annan kultur på offentliga platser.
Ja, och så vidare skulle jag ändå påstå att det här är ju egentligen inte riktigt en, alltså svenskt påfund, det är ju något som man ser genom hela Norden. Det heter väl The Swedish Model, men i vissa samband så kan det kallas för den nordiska modellen också. Det är just för att det är likadant i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island. Överallt liksom. Det är ju, ja, likheten finns ju där. Det har funnits en tendens att man vill ha en offentlig sektor som är omfattande och med tjänster och sådär. Men utan att det ska vara ett förmynderi. I alla fall då i någon sorts välmenande grund. Sen har det ju spårat ur.
Ja.
Och det som är intressant är väl just det att det är ju framförallt något i det förflutna. För det är som Jonas där, för att knyta an där till han igen. Det är ju inte riktigt så något mer. Vi pratade ju själva där exempelvis om att man inte får hemundervisa sina barn. Och det hade ju varit en typisk sån här sak att jo, men du får, vi rekommenderar dina barn att gå i skolan. Där helt enkelt med förskola, dagis och så allt det där. Men det är inget tvång så att säga. Och då skulle då i teorin då de flesta göra det, men inte alla, för det är inte ett tvång helt enkelt. Men i Sverige så är det ju sedan ett tvång. Man har ju skolplikt ända sedan, är det inte för förskolan eller? Har du koll på det exakt, Jimmy?
De vill ju införa skolplikt från 6 år.
Ja.
Jag vet inte om det är gjort ännu, men från förskoleklass har de på förslag att det också ska bli obligatoriskt.
Ja, men du ser. Så den här, det är ju egentligen en kvarleva av gammal ideologi i Sverige. Det här att man ska ge rekommendationer eller inte. Och man tar väl och helt enkelt dammar av den här gamla rocken när det passar en. Inte så att säga av princip. Och det passar ju en gärna en sån här kris att vädja till folk att göra som man säger. Snarare än att tvinga dem. Just för att det är ju enklare att bara säga åt dem. Och hoppas att de gör som man vill. Snarare än att sätta ut poliser och så och tvinga folk.
Ja, det är intressant.
Ja.
Kan nog ligga en del i det. Jag tänkte som en liten övergång här. Nu pratar du om The Swedish Model. så tänkte jag ta en nyhet som gäller The Jewish Model. För att Nordfront har en intressant artikel om de ultraortodoxa judarna i New York. New York är ju en storstad och den är ju något av ett centrum för framförallt ultraortodoxa judar. Det finns över 300 000 ortodoxa där. Men New York har ju också blivit coronakrisens epicentrum i USA. Väldigt mycket drabbat och allra hårdast drabbas är just den judiska gruppen. Det här har vi haft uppe tidigare i coronabunken, men det har liksom det har fortsatt att komma nyheter om det här. Och det verkar ju då vara som att många i den här gruppen tar inte alls nyheternas rekommendationer eller order, är det väl ofta också i USA, på allvar, utan man väljer att strunta i det, eller man lyssnar mer på sin rabbin än vad man lyssnar på myndigheterna. Det var en läkare som uttalade sig här i Svenska Dagbladet och berättade att bland hennes ultraortodoxa och chassidiska patienter så är ungefär 7 av 10 sannolikt smittade av covid-19. Så att, skulle det stämma då handlar det ju om en gräslig statistik egentligen. Men varför man då säger att den här gruppen lider så mycket, det är då inte bara för att de lider för att så många fler procentuellt har covid-19. Utan man menar att coronakrisen bland judarna i New York har spett på antisemitismen och hotet och hatet emot den här gruppen, och att det har börjat, virusspridningen har skapat konspirationsteorier. Och en av de här konspirationsteorierna skulle då bero på bygga på kinesiska peruker. Och det blev jag lite nyfiken när jag läste. Vad har det med saken att göra, kinesiska peruker? Jag var tvungen att gråta ner mig lite grann i det här. Och det är ju så här att för ultraortodoxa judar så får en kvinna som är gift eller en kvinna som är frånskild, alltså har varit gift, hon får inte visa sitt hår offentligt. Och då kan man ju välja att dölja sitt hår antingen med en slöja eller något sånt, en sjal. Men man kan också välja att dölja det med en peruk. Därför har det blivit väldigt vanligt ibland de judiska kvinnorna, i synnerhet i New York då, att man har peruker på sig. Och tydligen så är då många av de här perukerna importerade från Kina. Och då har det uppstått en konspirationsteori att det är via de här perukerna som coronan har kommit till New York. Och då har det skapat kanske dålig stämning, ska man kalla det. I stan där. Och då har det då blivit, tycker då judarna att de utsätts för hat när människor antyder såna här saker och påstår det.
Var det en särskild gruppering av judar som det handlade om här? Var det ortodoxa?
Ja, det är de ultraortodoxa eller chassidiska judarna som det handlar om. Men de är ju i majoritet just i New York.
Ja, precis. Precis.
Men ja, vi ska inte dra historien längre än så. Det är ju så att framförallt tror jag att smittspridning handlar om beteende. Och när den här gruppen till och med erkänner att vi bryr oss inte så mycket om de här rekommendationerna, utan vi går till synagogan och vi har våra begravningar och våra högtider. Ja, då utsätter man sig för en större risk. Klart.
Ja, alltså just i New York så ska man ändå säga att den judiska gruppen där har ju en alltså historia av att inte riktigt bry sig om kringliggande lagar och sånt. De har ju verkligen ett samhälle i samhället. Som, de följer sina egna lagar, de har sina egna poliser, de har sina egna ritualer och sina egna tendenser. Så det är ju bra mycket rimligare än att de ska ha blivit smittade av peruker, känner jag i alla fall.
Ja, verkligen. Och med tanke på det tänkte jag fråga dig, Max, vet du vad det är för dag idag? Eller vet du vad det är som börjar idag?
Kan det vara någon judisk högtid?
Nej, inte riktigt. Jag har inte svar igen. Men däremot så börjar Ramadan ikväll.
Oj då.
Och jag nämner det bara därför att det är ju en speciell högtid för muslimer. Och det kan ju vara intressant. Och nu har de muslimska församlingarna och föreningarna i Sverige gått ut med väldigt hårda riktlinjer till alla medlemmar att man ska inte samlas i moskéer, man ska inte ha större samlingar med fester och bröllop och annat. Och bönestunder och sånt ska man sköta enskilt i hemmet, bara med sin familj. Så vi får se om det här fungerar, för annars skulle det kunna vara också en sån här möjlig väg att smittan skulle kunna fortsätta spridas då. Men
det är frågan, hur har de gått ut med det här pressmeddelandet så att säga? Är det på en webbsida? Eller är det på radio och sådär? För jag tror att om de inte står sen inne i moskéerna sen och motar bort folk och säger åt dem att nej, samlas inte här, samlas hemma istället, sådär, då kommer det inte nå fram. På samma sätt som det inte har nått fram i de andra sammanhangen. De har ju sänt där i Sveriges Radio på somaliska redan i början på året. Och ändå nådde det inte ut i den somaliska gruppen. Det krävs inte hjärnforskare för att sätta ihop att det är för att de inte lyssnar på radion. Det är inte ens alla svenskar som gör det, och än mindre alla somalier.
Nej, precis. Nu påstås det i alla fall i Expressen att Riksorganisationen Förenade Islamiska Föreningar i Sverige har gått ut till alla medlemsföreningar och sagt åt dem att gå ut till sina medlemmar, alltså i sina moskéer och i andra föreningar, och berätta att man måste följa regeringsbeslut och moskéerna måste hållas stängda under hela Ramadan.
Mm.
Men som sagt, det här är föresatsen. Sen får vi se hur det går. Vi hoppas att det går bra. Men tidigare har det ju visat då att grupper som står lite utanför, ska vi säga, samhället eller har ett litet samhälle i samhället, så är det kanske svårare att se till att det här efterföljs.
Jo.
Då ska vi gå in på någonting helt annat. Coronakrisen påverkar ju alla människor i det svenska samhället. Och man påverkas olika lite grann beroende på vilken situation man är i. Och jag har haft förmånen att få intervjua en person som är heltidsarbetande och ensamstående förälder med barn då i litet barn i barnomsorg. Och jag var intresserad av att höra hur coronakrisen har liksom påverkat hans vardag. Så vi kan väl lyssna på den intervjun.
Jajamän, jag tar och spelar den här.
Då ska vi ha en liten intervju med en person som vi kan säga är en helt vanlig svensk och som också påverkas i sitt dagliga liv av coronakrisen, för att belysa det lite grann. Till att börja med, vem är det jag pratar med?
Mitt namn är Robin.
Ja, och du bor i Östergötland.
Ja, men det stämmer. Jag bor runt Norrköping kan man säga.
Ja, vilken är din situation så att säga arbetsmässigt?
Jo, jag jobbar som timanställd på ett större företag och det är väldigt fysiskt ansträngande faktiskt. Och det kan bli väldigt långa dagar ibland också med övertid och sånt. Så att, ja.
Och sen har du ju också en, ska vi kalla det, speciell situation privat också. I och med att du är ensamstående förälder, visst är det så?
Ja, men det stämmer. Jag har min son varje dag och även helger då, så att det är fullt oss.
Mm. Och din son, hur gammal är han?
Han är 5 år gammal, så att ja.
Och eftersom du då jobbar heltid och är ensam vårdnadstagare, så förstår jag då att du har barnomsorg för honom.
Jo, men precis. Vi har honom på dagis här i närheten, så att det är nära bra.
Mm. Men i den situationen då, som ensamstående förälder och heltidsarbetande, har coronakrisen som pågår nu på något sätt påverkat ditt eller ert dagliga liv?
Jo, men det har det gjort. Som sagt, när det varit det här med coronakrisen, så kom det ut massa med information från förskolan. Och det var ju, en var ju att vid minsta typ symptom, typ som snorig, typ som förkylning eller hosta eller någonting, så ska barnet vara hemma. Men som sagt, mitt barn är ju ofta snorigt som många barn är i förskolan. Men så han var hemskickad. Då fick jag åka hem till honom och vi var hemma i nästan 2 veckor. Och då var han ju symptomfri då. Ingen snorigt, ingen hosta eller någonting då. Så då var det lugnt. Men det var ju 2 veckor som jag tappade av förvärvsinkomst då.
Ja, just det.
Det är tråkigt som fast.
Och det...
Men så vet jag även, min syster går ju på samma förskola då, och hon fick också vara hemma i 2 veckor och hon var inte sjuk alls. Det var ju att hon har ju så trånga näsborrar så att hon är ju nästan alltid snorig då. Så hon var ju också hemma 2 veckor bara på grund av det. Och det visste rektorn om, det visste förskoleläraren om, men på grund av det här hysterin som är det så måste alla barn vara hemma. Det var ju liksom första 2 veckorna så var det typ 10 barn på hela förskolan. Då är det alltså 4 avdelningar. Det är alltså 60 barn. 10 barn fick vara på förskolan.
Förstod jag dig rätt där? Det var bara 10 barn som var där av 60?
Ja, det stämmer.
Hur är det med dig själv då i ditt arbete? Om vi säger att du känner dig hängig eller snuvig eller sådär. Vad säger din arbetsgivare?
Jo, men jag sa att jag var förkyld för några veckor sedan. Och då så sa han, ja men då får du vara hemma tills du är full frisk. Och då var jag hemma i 2 veckor. Då sa jag att nu är jag frisk. Ja, men då får du komma tillbaka. Det var väldigt hårt, för vi har ju fler stycken på arbetet som är hemma och är smittade med corona.
Jaså?
Ja, så det är väldigt hårt.
Men upplever du den här förskolan då att de är för stränga? När de håller så här hårt på att med minsta lilla snuva så ska man vara hemma.
Jo, men det tycker jag liksom. För att alla förskollärare, de vet ju om att barn är snoriga i grund och botten. Alltså, typ de här yngsta barnen, de är ju väldigt förkylda ofta för att de får ju många olika virus när de är små. Och sådär då, så att jag tycker det är jättekonstigt faktiskt. Visst ska man vara försiktig, men det typ sitter ju lappar utanför på typ grindarna att om ni föräldrar är sjuka så gå inte in på förskolan utan släpp in era ungar i en grinden bara. Så kommer vi och möter dem.
Okay. Liksom
men det är väldigt...
Men hur går det om man har en liten ettåring eller tvååring?
Ja, bra fråga. Jag tror de får komma ut till grinden och... Jag vet faktiskt inte. Jag har inte hört någonting om att det skulle vara så. Men jag har fått göra så i alla fall. Släppa honom i grinden med min son. Och så har han fått gå in. Men han är 5 år gammal. Så det var inga konstigheter.
Nej. Men du berättade tidigare för mig också någonting om vilken inställning de hade. Om till exempel du var sjuk. Fick du lämna honom på förskolan ändå?
Ja. Det fick jag göra. Det var inga konstigheter. Och det tog jag upp också med rektorn. Att det är ju lustigt. Men de sa att vi följer bara utbildningsväsendets liksom, rekommendationer. Men jag sa det också, ni själva får ju ta egna beslut. Det har vi sagt på de här pressträffarna. Nej, men vi måste följa de här rekommendationerna, så är det bara. Ja, okej.
Okay. Just det, så rekommendationen är att även om du som förälder då är sjuk och du vet inte om du har corona eller inte. Men det är helt okej att lämna ditt barn då på förskolan.
Ja, det är det.
Mm. Hur hade situationen blivit för dig om myndigheterna i Sverige hade bestämt att stänga alla förskolor?
Det hade ju inte blivit så jättebra. Då hade jag fått gå på A-kassa. Och efter mina timanställd så... Ja, det hade sett jävligt illa ut, tror jag. Men man får ju hjälp av sin familj, så är det ju det. Men jag tror det hade gått jävligt illa alltså, för många ekonomiskt. För jag vet ju nu på förskolan så är det många föräldrar som är väldigt uppgivna av att de inte får ha sina barn kvar länge på förskolan för att alltså så långa dagar länge på grund av att de har blivit av med jobben.
Okay.
Liksom, så man får bara vara där några timmar i veckan liksom.
Mm. Men just det här då att du berättade att du har fått vara hemma med din son för att han har varit lite snorig i 2 veckor sa du. Det måste ju också märkas för dig ekonomiskt.
Ja, alltså just mars månad så jobbade jag ganska mycket övertid. Så att det var precis jag gick typ som en vanlig lön ungefär. Det var det jag fick ut. Fast jag hade jobbat massor med övertid. Mm. Så att det känns ju. Det gör det ju.
Om du ska spekulera lite grann, hur tror du att situationen kommer att se ut framöver för er?
Nej, alltså jag tror nog att det var nog väldigt mycket då i början med att det ska vara hårt och tufft med att minsta lilla förkylning så ska barnen vara hemma. Men jag tror de har släppt upp på det nu. För att det är väldigt mycket barn på förskolan och det borde inte vara egentligen, om det ska vara så hårt så borde det inte vara så mycket barn som ja, som det är. Så jag tror de har börjat släppa på det.
Att det börjar lätta lite grann på restriktionerna.
Ja, men att det börjar komma tillbaka till normal läge igen, faktiskt.
Vad tycker, ja, sista frågan då, hur tycker du att myndigheterna i Sverige har hanterat hela den här krissituationen?
Ja, vad ska man säga? Alltså, det är ett skämt rakt igenom, faktiskt.
Är det ett skämt?
Ja, det är ett skämt. Mer så kan jag inte säga. Det blir för långt utlägg.
Okej. Okay. Så du har inte fullt förtroende för våra myndigheter?
Nej, absolut inte. De är clowner i kostym. Så att, nej. Det måste bytas ut, så är det. Det tycker jag faktiskt.
Okej.
Okay. Och den här krisen har ju bara påvisat ännu mer inkompetens ifrån regeringshåll. Så att, det är väl dags för nyval eller någonting i alla fall. Faktiskt.
Ja, men då tackar jag dig så mycket för att jag fick ställa de här frågorna. Och önskar er, både dig och din son, all god lycka i fortsättningen.
Ja, tack så mycket.
Så där, det var det klippet helt enkelt.
Ja, vad roligt. Nej, men det var ju kul att höra här lite grann att även ute i samhället verkar det som att det börjar släppas lite grann på restriktioner. Och det är precis som att folk slappnar av lite grann nu. Sen hörde man ju också på den här Robin att det fanns ju en viss kritik mot myndigheter och sådär. Det är ju spännande att det finns det, och ändå så går det så bra för regeringen i opinionsmätningar. Jag får inte ihop det riktigt, men ja.
Ja, men det bygger nog egentligen inte riktigt på, det är ytterst få som röstar med ett politiskt genomtänkt, alltså de har en genomtänkt politik. De röstar på någon som vill föra fram landet på ett långsiktigt bra sätt. De flesta röstar alltså känslomässigt. De har fått en känsla för ett parti så här. De kanske bara har en historia av att rösta på det här partiet. Det är, ja, om jag ska uppskatta bara en siffra från ingenting, 10% av befolkningen som röstar med tanke snarare än med bara känsla och grupptryck och historia. Och det är ju alldeles för lite för att egentligen kunna bedriva en demokrati korrekt. Det funkar ju inte. Och det är därför man ser liksom att under en sån här tid där regeringen egentligen visar sin inkompetens, då kan de samtidigt stiga i sina opinionsmätningar. Det borde ju inte gå ihop, men konstigt nog så gör det ju det faktiskt. Just för att, där som vi pratade tidigare om, de visar liksom lite så här allvar. De visar att de är de stora starka, de ska minsann ta tur med det här och lösa allting. Och ja, de ger den här lilla så att säga unset till befolkningen utav en tydlig ledare som tar ansvar. Och visar man bara det lilla, det är ju precis det folk behöver liksom. Då tar de ju det direkt och tänker, äntligen någon som vill leda oss liksom.
Jo, det kanske är så på det stora hela, men just den här som vi intervjuar här, han lät ju som att han ville byta ut regeringen, så att det är nog inte alla som går på det här.
Ja, han är nog en av de där 10% som har sett det igen.
Ja. Jag tänkte bara fråga Max, du hade kollat någonting på någon app, vad var det för något?
Ja, jag sände ju här för någon vecka sedan tillsammans med Robert Eklund, och då var vi ju tvungna såklart att nörda ner oss lite i det som fanns på IT-fronten i det hela. Jag tänkte väl bara rapportera vidare på det. Och det finns inte så mycket att säga utom att den är försenad. I vanlig myndighetsordning så kan de inte leverera i tid. Nu som de säger i Stockholm så har de ju kanske nått kulmen av det hela. Men ändå är inte appen klar. Och det kanske vi kan vara glada för egentligen. Det är nog inte en så positiv app egentligen. Och det, den tagningen jag tänkte lägga här egentligen var väldigt kort. Och det handlar om att de här apparna som vi ser liksom som växer fram inte är så jävla positiva. Vi har ju exempelvis appar som redan existerar som dominerar egentligen, ska man säga, ens vardag och kan anses vara närmast en statlig tjänst. Första exemplet är ju BankID. Det är ju, du identifierar dig på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Du kan säkert använda den när du skulle typ hämta ut röstkort och sånt också i vissa lokaler. Och så vidare, så vidare, så vidare. För att inte nämna bankärenden där man också hela tiden använder BankID-appen. Och det är ju en helt privat app som de har lanserat. Och sen som regeringen har anammat allt eftersom och tänkt att det här är bra teknologi, det vill vi använda oss av. Men poängen här är ju att säga att det här är ju en app som egentligen inte alls har, den har inte tagits fram av det svenska folket för det svenska folket. Utan den har tagits fram av någon med vinstintresse. Det finns inget som helst långsiktigt mål med att den här appen ska tjäna oss. Och en annan sån här app där igen är en app som Swish. Har med, vi kan säga att båda två är ju väldigt grundläggande, alltså man kan säga basfunktioner i ett samhälle. Identifiering, ett. Sen två, betalning. Swish är ju då löser betalning. Och det är ju en app som där igen också. Helt privat, framtagen. Inte av det svenska folket för det svenska folket, utan av någon privat aktör för privata aktörers intressen. Och jag har Norco innan ha deras användaravtal framför mig och tänkte läsa lite här innan till. Inte så att ni blir trötta, för det är faktiskt ungefär 20 sidor långt här. Men jag har nämligen skummat det en gång och lagt märke till en av de mest galna sakerna de väljer att skriva här i sitt användaravtal. Och så här skriver jag då. Det är paragraf 8.4.8, varumärket Swish. Då säger de så här. Detta innebär bland annat att kunden inte får exponera varumärket Swish i sammanhang som riskerar att skada förtroendet för Swish eller som i övrigt kan anses oetiskt eller omoraliskt. Och man kan väl ta den där oetiskt, omoraliskt till närmsta filosofiprofessor någonstans och fråga dem liksom, vad betyder det att vara oetisk eller omoralisk? Och så får man väl vänta några timmar innan man inser att de har ingen aning vad det där innebär. Det finns inget sätt för någon typ av jurist att avgöra vad det där oetiskt eller omoraliskt, men ändå står det med där i lagtexten. Och det här betyder sen, de facto, det är att de kan bestämma precis godtyckligt. Vem som helst kan ju vara oetisk eller omoralisk och sen då inte få bruka Swish, eftersom att man uppenbarligen bryter mot deras användaravtal. Jag har inte kikat igenom någon BankIDs användaravtal. Det kanske finns liknande saker där i rent av. Vem vet? Och för all del, en sån här app som vi skulle kunna se för corona. Vad kommer den ha för typ av konstiga saker i sitt användaravtal? Kommer den vara för det svenska folket, av det svenska folket? Det tror inte jag i alla fall.
Nej, det blir väl också en privat lösning kan man gissa.
Precis.
Ja, det är mycket att tänka på och många intressanta ämnen har vi genomarbetat. Jag vill tacka dig Max för jättebra samarbete på Corona-bunken.
Jag vill tacka dig också. Det var jättekul att sända här idag.
Och så tackar vi våra lyssnare och önskar er en god fortsättning på dagen och hoppas att ni är med och lyssnar på Coronabunken imorgon igen klockan 16:00. Hej hej!
Hej hej! I feel alive.